Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men ska vi göra det här avsnittet lite som att du styr det, för att jag är lite flummig?
Ja.
Ett, för att jag faktiskt är lite flummig,
ja,
i huvudet.
Ja.
Så jag kan ha blivit hippie.
Ja. Jag tycker bara vi kör på det. Det får ju bli ett sånt här avsnitt. När vi bara tar igen vad som har hänt, typ.
Men lite så.
Mm. Fan, jag hade velat ta kaffe.
Du får dricka kallt kaffe.
Det är vidrigt.
Hörru, i Nepal ska vi vara glada nu.
Mm. Jag hatar kallt kaffe.
Vet du, vi satt hemma hos... på golvet hos en, vad heter det, en kvinnas kök som hade en bondgård.
Ja.
Och drack rissprit klockan 10 på morgonen. Så det var ändå hon hade hemma och hon ville sedan bjuda oss på något.
Rissprit?
Ja. Så här, alltså köket är mindre än det här rummet. Det sitter 8 människor i det.
Ja.
Hon håller på och brygger sprit.
Brygger sprit?
Ja, och torkar kyckling samtidigt. Ja. Bara som hänger i rummet.
Ja.
Och där sov de också.
Ja.
Och det fanns ingen ventilation, så hela, du vet, det var sot eller väggarna. De kommer ju dö av
lungemfysem
när de är om 10 år. Alltså det är helt...
Fy fan, vilka kontraster, va?
Mm, det är verkligen kontraster.
Mm.
Sen kommer hem till sin lyxiga Södermalmslägen.
Ja.
Det känns nästan fel.
Ja,
det känns...
jag tänkte säga, ni måste nästan göra det.
Känns så... Ja, men nu kör vi då!
We're...
Avsnitt 11.
Yes, ska vi klänga in då?
Hej och välkomna
till Sovmorgonpodden avsnitt 11.
Ja.
Och vi båda är tillbaka i studion.
Mm-hmm.
Underbart, tycker
jag. När var det vi såg senast?
Ja, men det är 3 veckor sedan, va?
3 veckor sedan.
Aha.
Ja, det här är förstås då, vi ska ju få ju inflika att jag har varit bortrest. Så vi spelade faktiskt in avsnitt innan.
Ja,
ja.
Så vi preppade ju med avsnitt för att du skulle åka ju. För att din sändning där inte var helt att lita på.
Nej, och det visade sig att det inte var det.
Så det var ju tur att vi spelade in.
Fanns inte ens el.
Nej.
Så att det hade nog varit... Det var tur att vi gjorde det.
Ja, men nu är vi tillbaka. Och det känns ju väldigt härligt, måste jag säga.
Mm.
3 veckor
poddledigt, ja, har du haft det.
Ja.
Har det känts bra? Har du laddat batterier?
Jag har laddat batterier, både och. Men det är väldigt härligt att vara tillbaka i studion, må jag säga.
Mm.
Men inget, vad säger man? Det varar inte... Vad är det man säger? Vad är den här slogan, du vet? Så här, man, inget gott varar för länge. Vad fan heter det?
Den som väntar på något gott.
Där har vi den.
Är det den du menar? Är det den du är ute efter? vad är det du försöker säga?
Nej, men den som väntar på något gott. Nu tänkte jag säga så här. Men det finns ju något annat.
Ja, för jag tror att du är ute efter något annat uttryck.
Jag är ute efter något annat uttryck.
Ja.
Med så här, det varar inte för länge. Du vet, nej, varar inte för länge. Jag vet inte vad det är.
Men det du försöker säga att du ska åka bort snart.
Det jag försöker säga att det blir en kortis här i studion en vecka. För sen åker jag ju på torsdag.
Ja.
Däremot så kommer vi spela in då.
I Englands stad.
I Englands stad.
Ja.
Ja. Nej, för där finns det ju sändning.
Det är allt som finns där.
Däremot så vet jag inte om huvudet kommer ha så mycket sändning. Men...
Nej, huvudet kommer vara på
räck.
Urladdat. Huvudet är urladdat, men det finns ström.
Men det finns ström.
Ja.
Ja. Nej, men härligt, härligt.
Vad ska vi prata om idag då?
Ja, men idag tycker jag, vi måste ju såklart prata lite om din Nepalresa. Jag är ju jättenyfiken på den.
Mm.
Så det vill jag prata om.
Men ska vi, vänta, ska vi köra en jingle?
Mm.
Och sen så bara pratar vi om Nepalresan.
Sen drar vi in på Nepal.
Ja. Okej, då cuear vi jingle. Jingle.
Gustav.
Ja.
Du har ju varit i Nepal.
Nepal, ja.
Var ligger Nepal förresten?
Nepal ligger insprängt mellan Kina och Indien.
I berget, eller?
I Himalaya.
I Himalaya.
Ja.
Ja.
Så det ligger i söder så ligger den i djungel.
Mm.
Och i norr, vilket bara är några mil emellan,
mm,
så ligger det i Himalaya. Upp mot den tibetanska högplatån, som det så fint heter, på i snitt 6000 meters höjd.
Mm.
Mm.
Men vad är det, du har ju vandrat.
Mm.
Har haft ryggan och hela kittet. På,
vi hade lite bärhjälp, men man bär ungefär kanske en tredjedel själv.
Har man en åsna då? Eller?
Man har inte en åsna. Man har en väldigt trevlig bärare.
Ah, ja, ja. En människa.
En människa.
Ett däggdjur.
Mm, det är även åsnan, ett däggdjur.
Jag blir glad att det inte var en lilla stackars åsna.
Nej, det var inte en åsna. Det var en relativt välbetald, skulle jag hävda, för nepalesiska mått mätt bärare.
Men vad är det, kan du berätta lite? Vad har du gjort? Vad har hänt? Jag kommer ställa lite frågor under vägen, för jag har ju lite samlat.
För det är så himla svårt att säga så här, vad har hänt? För att det har hänt, alltså jag skulle säga att jag har nog aldrig varit på en resa som har varit lika fullsprängd med intryck varje dag.
Mm. Men hur startade ni resan då? Alltså ni flög ner till
Kathmandu,
ja.
Och därifrån så tog vi jeep i nästan 10 timmar.
Ja.
För att komma till en liten stad som heter Galeshwar.
Okej.
Okay. Där det hängde en bro över en flod.
Ja, det är så.
Ut i ingenting.
Nej.
Så gick vi över den bron och sen så började vi klättra.
Men hur var den här bron fäst? Den bara hängde liksom?
Mm, jag var överraskad. Det var en ganska bra bro.
Det var det?
Ja, den var fäst med betong och liksom armeringsjärn och allting.
Ah, okay.
Den var trygg. Annars hade jag tyckt det var lite läskigt.
Det var ingen repbro liksom, som man ser på filmerna.
Det var en repbro men i metall.
Ah, ja.
Och ganska nybyggd. Jag tror de hade fått stöd av typ FN
för
att bygga broar. För de har inte råd att bygga någonting.
Nej, jag tänkte
deras egna broar. Ibland hängde de gamla broarna kvar bredvid. De såg inte stabila ut.
De var inte stabila.
Nej, de faller nog relativt ofta ihop.
Tror
jag. Men den här bron gick bra. Och sen så börjar man bara, sen så är det uppåt, brant uppåt.
Man startar liksom, alltså så här då, man startar, ni började resan med vandringen, eller?
Det var lika bra tror jag.
Det var lika bra.
Vi hajkade i 8 dagar.
8 dagar?
Ja.
Med ryggen. Hur sov man? Alltså när ni gick då, var det så här i skogen, man drog upp ett tält eller?
Nej, i många av de här små byarna, för att de kan ju ändå tjäna lite pengar på turismen, så har de byggt små lodges, kallar de dem för.
Vad är en lodge?
En lodge.
Ah, en lodge.
Du skulle tänka att en lodge är något jävligt lyxigt någonstans.
Ah.
Men de här lodgesarna var ytterst sparsamt möblerade små rum.
Mm.
Utan el, utan belysning och utan värme.
Mm-hmm.
Där man helt enkelt fick inkvarteras och lägga sig för att sova.
Mm.
Och då fick man betala 25 kronor, svenska kronor.
Det fanns alltså längs med vägen som
ni det fanns i de större byarna.
Ja.
Fanns såna.
Ja.
Och det kostade 25 kronor natten. Det var det kostade. Och även natten. Tilläggas då ska att en öl kostade 50 kronor.
Ja.
Men att bo kostade 25.
Det är ganska surrealistiskt.
Ja, men det är så sjukt, för allting måste ju fraktas dit.
Ja.
Så allting blir
liksom
ju
importen.
Allting utom ris.
Mm.
En Coca-Cola, den görs på plats, kostar 6 kronor. En Diet Coke kostar 25 kronor, för den måste de importera.
Ja, det är sant. Är du mätt på ris?
Ja, jag är väldigt mätt på ris. Jag är väldigt mätt på ris.
Du var därför du drog mig på den här, du borde köra, eller att jag skulle köra risdieten, för det blir man mätt på efter en dag.
Jag ser ut som ett benrangel.
Ja, du har verkligen blivit smalis.
Ser du det?
Mm. Men jag tänkte på det igen när du la upp någonting på Instagram, så tänkte jag att jag såg att du hade magrat av.
Mm, men och jag trodde inte, alltså, vi har ju säkert gått mellan 6 och 11 timmar om dagen, tror jag, var längst vi gick.
Mm. Men går man snabbt då, eller man så här, stannar man upp under tiden, man pratar och
man stannar upp en del.
Ja.
Men jag bad om tillstånd för att gå i förväg ibland.
Okay.
För att jag hade en snabbare tempo märkt än de flesta andra.
Mm.
Eller de flesta, vi var bara 5. Mm. Men och då ville jag gå i förväg. För då tänkte jag, då kan jag få gå i mitt tempo.
Mm.
Och sen kan jag få sätta mig ner ute i liksom, och bara titta och vara i fred. För man vill ändå vara i sitt eget huvud. Men när man går med en guide, så även om det är bra, så ibland så ska guiden berätta.
Ja. Det kan man ju bli lite trött på.
Ja, och han ville berätta allt.
Ja.
Det här är ett cederträd.
Okay.
Och det var jättefint. Mm. Men sen berättade han även om nästa cederträd. Och det 34:e cederträdet.
Då var man trött på det, men sa
ja, till slut vill jag inte veta mer om cederträd.
Ja, men alltså, kan du berätta för mig, var liksom så här, har ni stött på sjuka djur? För jag tänker så här, hur vågar du gå själv när man inte vet om det dyker upp ett lejon mellan träden?
Nej, men alltså, där uppe fanns det för stora djur. Men där uppe så var det finns...
Jag tänker så här, lodjur och sånt där.
Leoparder finns.
Leoparder.
Och jakaler finns uppe i bergen. Men det stötte vi inte på några. Där uppe var det läskigaste att du hela tiden... Torben som jag åkte med, han beskrev det som att det känns som att jag har gått på utsidan med skyskrapa i 7 dagar. För att du gick hela tiden, även om det inte var svår klättring, så gick du väldigt ofta liksom vägg i vägg med ett stup. Så du visste att om jag tar ett felsteg, eller det regnade ju, om det är halt och jag halkar på en sten, så är det där 200 meter rakt ner.
Nej, men gud.
Väldigt mycket sånt. Det tycker jag är obehagligt, för jag är höjdrädd.
Det är väldigt
jag ska inte göra sånt där.
Nej.
Men så det var det enda läskiga med att gå ensam. För att du hela tiden inte visste vad skulle komma runt nästa
böj. Men alltså, du menar att man går liksom bredvid det här stupet? Det är inte uppsatta staket eller någonting?
Nej, det är ingenting.
Men gud, ofta det här
lutar, och ofta lutar stigen lite neråt också. Och så rinner det lite jord sådär, för det är blött.
Men du har ju inte varit på någon upplevelse. Du har ju varit på en
ja, men
döds...
Ja, men det är lite så. Men vissa ställen, de är så sjuka också. På vissa ställen så kunde man gå längre in. Det var något ställe där jag liksom sa till guiden, jag tänker gå in i skogen. Men de har ändå byggt stigen vid stupet. Av någon anledning. Men vissa ställen, som du skulle runt ett bergspass, så fanns det ingen val. Du var tvungen att ta dig runt där. Och du kan se liksom att det är bara, jag vågar inte titta över de här kanterna, men det är bara rakt ner.
Men gud.
Ibland 20 meter, ibland 300 meter, men det spelar egentligen ingen roll. För du dör på 20 också. Så att...
Nej, men gud.
Det var, skulle jag säga, var det mest obehagliga på vandringen.
Vad var det bästa med vandringen då? Är det liksom att man gör man någon slags så här, eller vad är det bästa med resan?
Det bästa med vandringen är att du får helt nya perspektiv. Jag har ju rest ganska mycket, som du vet. Alltså, jag får ju det, och jag tycker det är nyttigt att få de här perspektiven. Men här får du nya perspektiv. De här människorna har ingenting.
Nej.
De har ingenting. De kan inte läsa. De har en vattenbuffel. De har 2 getter. De har ett litet, litet fält där de odlar ris.
Ris.
De odlar även, vissa odlar vete och sådär också. De odlar också, men mycket ris, korrekt. Och potatis. Och jag lärde en tjej att fota. Hon, en liten tjej. Hon hade sett kamera förut. Så hon förstod hur hon skulle liksom använda den. Hennes mormor däremot tyckte det var fruktansvärt roligt att se bilder på sig själv.
Ja, hon har liksom typ aldrig sett bilder
gjort det.
På sig själv.
Så du får ju nya perspektiv på ett, att du blir lite bortskämd när du kommer hem och känner att du har det väldigt bra. Men 2, det är helt motsatta. Att de verkar ha det så bra. De vet inte om något annat, de bryr sig inte om
men
något
de
annat.
Men liksom, det känns ju som att såna där, de lever ju för det de har. De vet ju ingenting annat.
De sitter inte i din Instagram-stress.
Nej.
Och känner att de liksom...
Men det är också så att man kan ju tänka så här, gud, stress, och har jag bor i den här lilla byn så här, och inte ha någonting, för att man är så van vid här hemma, som du säger, att man är bortskämd med allting och sådär. Men samtidigt så måste de ha ju otroligt lugn i kroppen, för de vet ju ingenting annat.
Det skulle vara jättesvårt för oss att flytta dit, tror jag. Och jag kan ju säga att väldigt många därifrån, från landsbygden, flyttar ju till huvudstan, precis som i Sverige, för drömmen om ett bättre liv. Men
ja, de gör det alltså.
Ja, för de vill ha mer materialistiska ting. Men där är ju folk sönderstressade. Och avgaserna, det går inte att gå i stan för du hostar. Alltså, så jag skulle säga att det är ett klart nerköp.
Flytta in till city.
Om du inte därifrån lyckas ta dig och få en utbildning och ett jobb. Men lugnet där uppe på i bergen. Jag gick och la mig 8 varje kväll.
Ja.
Dels för att jag var helt slut. Dels för att det inte fanns någonting att göra, fanns ingen el. Det var kolsvart. Sen vaknade man 5 av tuppar och vattenbufflar.
Härligt uppvaknande.
Ja, väldigt härligt uppvaknande.
Bästa med våren tycker jag nu, det är att vakna med pippifåglarna.
Mm.
Då blir man glad.
Då blir man glad. Det var skönt att komma hem och det var lite ljusare.
Hur blir det mörkt fort?
Ja, det blir mörkt vid kanske 7. Ja. Och då blir det mörkt fort. Det är inte nära ekvatorn, men det är närmare ekvatorn. Så det blir mörkt ganska så här.
Men tänk så här, det låter, alltså så här, vad är det liksom, vad syftet med den här resan? Det är det du sa, med så här perspektiv.
Syftet var att jag alltid vet se Nepal och att jag ville hajka bergen. Jag ville se Himalaya. Mm. Jag ville se de här 8000 meters bergen.
Mm. Var det den du låg på Instagram, det här berget bakom dig? Nej.
Jo, det var ett av dem.
Fantastiskt fin bild.
Det var Annapurna heter
det berget. Annapurna, det tycker jag var väldigt roligt namn.
Världens dödligaste berg. Mm.
Trilla ner pjäser.
Det innebär att det har bestigits 41%. Ration är så här. 41% av dem som har, jag måste förklara på ett bra sätt.
Mm.
Säg att 100 personer har kommit till toppen.
Mm.
Så har 41 människor dött när de har försökt.
Fan.
Så det är 41% dödsratio.
Men då undrar jag så här, vem ger sig upp på det där berget då?
Mm, det kan man undra.
Det är ju stuntmans. Det kan man undra.
Men det är ganska många människor som gör konstiga saker för kickar.
Det finns ett gäng.
Jag förstår inte vem som surfar på 37 meters vågor heller.
Nej, det är inte
alltså,
heller.
Så att,
jag förstår inte vem som badar mitt ute i havet när det kan komma en haj heller.
Exakt. Så att det finns ju, jag förstår inte vem som går på en stig 2 meter från ett stup.
Eller går på stuva lina mellan skyskraporna. Det vet
nej,
inte heller.
Så nej. Att det men alltså, jag kan säga att likväl, det finns en liten, när man står där och tittar på berget.
Mm.
Och vi såg ju Mount Everest också. Jag dras mot dem.
Mm.
Jag vill till dem.
Mm.
Jag vill vara ännu närmare dem.
Mm.
Jag har alltid sagt att jag inte har någon sån här ambition att ta mig upp på någon sån topp. Jag har ju liksom varit på några bergstoppar.
Mm.
Men inte någon sån här. Men lik fan.
Mm.
Alltså du står där. Du vill närmare. Jag vill till berget.
Push it to the limit.
Ja, jag skulle ju dö för jag är höjdrädd. men jag vill ändå dit.
Men nu gick du inte upp på det här som tur var.
Nej,
nu var vi
jag
åkte
till djungeln istället.
Mm. Men kan du berätta, du måste ju ändå varit med om så här sjuka saker som har hänt. Liksom. Stigarna eller vägarna eller djur. Har man stött på något? Liksom, vad har hänt?
Vi stötte på två...
När döden upplevelser? Liksom.
Alltså dels så paddlade vi med krokodiler.
Paddlade med krokodiler?
Mm.
Men slut.
Du sätter i din kajak som är gjord av ett enda stycke av ett stort träd. Och sen glider du ner på floden. Det här var i södra Nepal.
Ah.
Och så ligger det krokodiler överallt längs strandkanten.
Men sluta!
Hälften av dem är fiskätare. Och hälften av dem är allätare. Allätare innebär att de även äter mig om de får.
Men finns det krokodiler som bara är fiskätare?
Mm.
Som inte skulle lockas av dig?
Det finns.
Det här har jag ingen aning.
Nej. Så att det finns. De heter Garials.
Garials.
Mm. De andra heter Mashmagrus.
Det låter mer saftigt.
Det här är nepalesiska. jag översatte det till Mass Murderers.
Mass Murderers, exakt.
Ja. Och de låg där. Och sen så går man... Så då var vi bara några meter från dem.
Nej, men
kul. Sen gled vi upp och skulle gå genom djungeln tillbaka. Och då hade jag en close encounter. Då såg Torben, vi hade med oss en guide. Mm. Men då hörde Torben, vi gick så här högt. Det heter elefantgräs, för det är så högt så att elefanter kan gömma sig i det.
Nej.
Och då hör vi helt plötsligt så här, Torben hör det rasslar i gräset bakom sig och så ser han något grått.
Nej.
Och så skriker vår guide så här, run, run! Då är det en noshörningsmamma med en unge som är lack.
Oh.
Så att vi kutar som dårar och man ska kuta i zigzag för de kan inte ta snäva svängar. Och sen upp i träd.
Nej, men nej.
Mm. Sen glädde den här noshörningen omkring, vad heter det, i gräset så här, så man såg ryggen på den. Så här, runt trädet så här.
Nej.
Jo, två stycken. Det var två, så kan det ha varit två mammor och en unge.
Men var du inte rädd då?
Nej, alltså, där får jag bara en kick. Lika rädd som jag blir i de här höjderna, lika kick får jag bara av de här. Så jag satt i trädet liksom och försökte spana efter noshörningsryggen och se om den skulle komma ännu närmare.
Nej.
Så att det tog, tror jag, och den brölade omkring där och bara brr, brr, och lät skitsur i typ 20-25 minuter.
Och sen vågar ni ner igen?
Sen vågar oss ner igen. guiden fem minuter före oss, eller han sa så här, stanna, jag vill ju ner.
Som ett jobbigt barn som sitter.
Som ett jobbigt barn. Ja, men vi såg ju, vi var ju 10 meter från en annan noshörning sen, Hanne på 2,5 ton. Och jag vill ju hela tiden närmare. Jag vill ju närmare den där, jag vill ju ta på noshörningen.
Men vad skulle noshörningen göra om, alltså den kändes ju hotad då ju.
Den skulle, för stången. När vi kom för nära, jag tror vi kanske närmast var 6-7 meter från den. Då började den frusta åt ett steg mot oss. För att, liksom, för att förklara för oss att det här är inte okej. Och då fick man springa bort en bit. Och sen när den, hade liksom, när den slutade, då vågade vi gå närmare igen. Men noshörningar tror inte jag, de brukar inte döda så mycket människor. Däremot så stötte vi på en elefant som heter Ronaldo.
Hette den till och med ett namn?
Ja, de har bara 28 vilda elefanter i parken.
Okay.
Så de har namngivit några av dem. Och Ronaldo stötte vi på i Jeep. Då hade, det var dagen efter, åkte vi Jeep. Och då verkade de väldigt rädda för Ronaldo. För de vågade inte ställa Jeepen i närheten. Och då frågade jag varför. Då visade att Ronaldo har dödat 3 människor.
Nej.
Jo. Senast för 2 månader sedan hade han trampat ihjäl en indisk turist.
Nej.
In i parken. Men eftersom de är vilda och vi är på deras territorium så får... Det är inte så att nepaleserna skulle döda elefanten.
Nej.
Utan
det är liksom hans hem.
Det är hans hem. Så det är bara anpassa sig. Men Ronaldo var tydligen, han hade vissa aggressionsproblem.
Han hade vissa aggressionsproblem.
Ja, han var inte nöjd. Så att Ronaldo höll vi oss undan ifrån.
Oh, ja, de kan ju bli riktigt lacka.
Ja, han var stor som ett hus.
Det har man ju sett. Ja, han väger de min bly.
Ja, han var enorm.
Ja.
Han var enorm. Hans kompis Umbre hade haft ihjäl 25 människor. Han var 50 bast och gick omkring i parken och dödat människor.
Nej. Men där kan man ändå säga, det måste jag ändå säga, så här, där kan jag inte bli... Det är ju deras, de här rackarna.
Jag var jätteglad över att, inte att de dödade människor specifikt, men att det var liksom, ansågs vara på deras villkor.
Och fint att de inte dödar de djuren då, för de är ju också lika mycket värda liksom, så sett.
Ja.
Ja, men fasen, och vägen då, du har ju stuppen, åkte man som på film med de här bilarna 1 centimeter från en stup?
Liksom. Det gjorde man.
Men alltså jag orkade, varför skulle du ha gjort den här resan?
Det gjorde man. Det här landet vill ju inte vara bebott.
Nej.
Alltså det faller, det rasar, det är jordbävningar, det är landslides. De stänger vägen varje dag för att reparera den i 6 timmar. Dagen efter åkte en bil över kanten.
Ja, det åkte en bil över kanten.
Ja, då fick de stänga motorvägen igen. Det var en lastbil som åkte över.
Men gud!
Det är totalt kaos. Vi krockade med en buss.
Ja, krockade till och med.
Det var ingen hård krock, men vi krockade med en buss. Då blir det liksom allmänt kaos. Och ska alla passagerare går av bussen. Ingen har någon tidsuppfattning. Alla skulle ju någonstans, det var ju på en buss. Men alla går av, kollar på den här, det utbryter en diskussion, det kommer poliser, det hålls någon slags rättegång på plats.
Och, det är sjukt.
Och efter typ 1,5 timme så vann vår chaufför. Då fick den andra busschauffören betala 2500 rupis. Det är typ 250 spänn till vår chaufför. Och vi bara satt där, det har gått, liksom gått 2 timmar, 1,5-2 timmar. Passagerarna i bussen verkade bara tycka det var kul. Det är ett riktigt kaosland, men alltså helt fantastiskt. Alltså det är töntigt att säga så här life changing, för det är det verkligen inte, men man får nya perspektiv.
Men det jag tänkt fråga som lite så här avslutande. Det låter ju helt fantastiskt, så man kanske ska liksom, jag tänker ju mer den här, du som du sa där, varför du har gjort den här resan och varför du åkte dit. Men skulle du kunna säga så här, gör man även förutom den här liksom upplevelserna och äventyret som det faktiskt är. Gör man så här någon inre resa också? Eller är det liksom, vad händer med en jag tänker så här, när man går och vandrar och ser den här vackra naturen och alla de här sakerna och olika perspektiven. Gör man liksom någon på plats, eller när händer det? Eller händer det ens?
Alltså det är givet att man får lite nya perspektiv. Och att man uppskattar mindre saker. Alltså man uppskattar små saker på ett helt annat sätt. Och man tycker inte att problem är problem.
Nej.
På samma sätt.
Nej.
Jag tycker det håller i sig. Det händer inte på plats. Jag skulle säga när det händer när man kommer hem eller när man kommer in i civilisationen igen.
Ah, okay.
För mig händer det, sista dagen så bodde vi på ett lite lyxigare hotell inne i huvudstaden. Och man sätter sig där och det enda man vill göra är att beställa liksom en riktigt god sallad. För man har bara ätit ris och potatis. Och man har längtat efter det där. Så smakar det inte lika gott som man trodde.
Nej.
För att man har liksom allt vi bryr oss om här i Sverige är så här, riktigt god mat och riktigt god, så här. Det spelar inte lika stor roll längre. Samma sak, jag fick sova i en riktigt skön säng första gången på 2 veckor. Jag kunde inte sova. Jag hade sovit i skräpsängar i minus 3 grader. Och var det inte minus 3 grader så var det bedbugs. Liksom, ja, men, i stort sett. Och sen kom jag till den där härliga sängen i ett uppvärmt rum med varm dusch. Mm. Och jag hade ingen lust att duscha varmt. liksom längre. Så du, liksom, det är bra för att man vänjer sig av med ett lyxbeteende, skulle jag säga. På något sätt.
Det kanske är någonting för mig då.
Ja, det skulle det verkligen kunna vara.
Nej, men framförallt, jag älskar ju också den grejen. Kanske inte så mycket som med de här läskiga sakerna. Men man är ju en liten pushy to the limit människa och man vill se mycket. Och så här. Sen är jag, tror det eller ej, men älskar ju att också så här... Liksom, man märker, jag var ju i Thailand 2 år sedan i Bangkok och reste på landsbygden. Det var också sån här, liksom, det var inte långt ifrån en sån som du har gjort. Men det var ju ett annat, man fick ju se otroligt mycket saker som man inte är van vid i den klassen hemma. Liksom, så här. Och jäklar vad man uppskattade det mer. Jag minns det, det var en väldigt speciell resa. Mm. Men fasiken var man, så här, när vi besökte familjer, fattigdom och åkte flakmoppe ute på det här liksom, landet. Och blev serverade lyxmåltid som då de var überstolta att få servera oss. Och det var... Man ville liksom inte ens, du vet, så här, men varför ska ni, vi är ju samma lika värda allihopa. Mm. Alltså det var ju, man får ju den. Mm. Och det tror jag är någon som man, fasiken folk mer skulle. Men man skulle nog uppskatta så och ta lite lättare på saker och ting.
Det tror jag.
Det är väl det.
Man känner att man lever på sån här resa.
Mm.
Man känner att man lever på riktigt.
Mm.
Jag öppnade upp min dator första gången på 2,5 veckor igår. Skulle kolla min mail.
Hur kändes det?
Så kom den här lösenordsskärmen upp. Och så tittade jag på Sara och sa såhär, jag vill inte göra det här. Jag vill inte, för 2 veckor sedan, eller 1 vecka sedan, så att jag tittade på ett berg. Nu ska jag öppna upp den här och sitta och titta på en dataskärm. Möjligen är min bakgrundsbild ett berg. Men förstår du? Jag bara, jag vill inte göra det här. Nej. Jag har inget som helst intresse av att göra det här. Jag stänger datorn igen. Jag ska ta tag i allting idag. Men alltså, det är...
Gustav, då har vi en ny frukosttallrik framför oss här.
Och det här är inte vilken frukosttallrik som helst.
Du är helt lyrisk av den här.
Ja, den här tycker jag är fin. Och jag äter ju inte ens vanligtvis. Jag äter ju inte kött vanligtvis. Men det här är ju viltkött. Semi-viltkött i alla fall, det är ren.
Och det äter du?
Och det äter jag. Jag har inga moraliska problem med det alls.
Berätta, vad är det vi har framför oss?
Okej, det vi har framför oss är alltså en... Det är eggs benedict med rökig sovas. Alltså sovas är renkött. Sån här slicat, finslicat. Och hollandaisesås. Och det är alltså på ett tunn smörstekt skiva surdegsbröd.
Hörde du?
Jag hörde. Ska vi vana trogen? Är det du som...
Ska jag köra?
Du slafsar i studion.
Jag har ju alltså egentligen då... lite ärlig här. Jag har inte kunnat hålla tassarna borta från den här. Nej. Så att jag har redan nallat på den. Men nu mosar jag ägget här över mackan.
Och jag ser att du också har vad heter det, skvätt på lite extra tabasco.
Det har jag gjort. Det har blivit något sjukt, för det gör jag på allt jag äter just nu. Så nu är jag inne i någon så här tabasco-period 2.0. Men nu laddar jag på här.
Ladda på.
Det är lite bröd, det är lite ägg, det är lite hollandaise och det är kött.
Och det är färsk timjan.
Och det är lite ännu mer ägg. Så.
Spela förvånad nu, jag vet att du har tjusmakat, men spela förvånad.
Nej, men alltså, den är ju fantastisk.
Ja, den här...
Den här får 10 av 10.
Den här kommer jag äta till frukost så fort jag får chansen resten av mitt liv.
Den var faktiskt helt insane, men vi Eggs Benedict är ju för jäkla gott alltså. Så den här kunde inte misslyckas.
Nej, så in på Instagram-kontot, ta fram det bästa på söndag. Kika på det här receptet.
Och vi kan säga att bara, den är värd att tillagas.
Do it or die.
Ja,
typ så.
Nu ska vi äta vidare.
Nu äter vi vidare. Fingal.
Ja, du kära.
Det hände ju en sak när jag var borta.
Det hände mycket saker när jag var borta. Tänkte du på något special?
Jag tänkte på den terrorattack som hände.
Fy fan.
Och jag var inte här.
Nej.
Jag fick, jag lyckades få ett sms. Inga sms gick igenom vanligtvis. Och jag hade inte mobilen på. Den här morgonen satt jag på av någon anledning mobilen. Mm. Och så kom det två sms från Sara, från min syster, där det stod att vi är okej, så att du vet, det har skett en terrorattack i Stockholm.
Mm.
Och jag var ju så bort. Det gör det, va?
Ja.
Håren ställer sig på armarna. Och jag önskar att, nästan att vi hade kunnat prata om det tidigare.
Mm.
Nu har vi inte kunnat göra det och nu kommer det ha gått 2 veckor. Men jag känner att det inte spelar någon roll. För att för mig är det här fortfarande... Jag har inte känt det här som ni har känt.
Du har inte varit delaktig.
Nej, jag har inte varit delaktig alls. Jag var liksom... Jag var till och med så långt borta från det i mitt huvud så att jag inte riktigt kunde ta in det. Jag var glad att alla var okej. Men jag hade just stått liksom... på en jordhög där det hade legat en by ett år tidigare som hade förstört sitt jordskred och det låg döda människor under mig. Alltså, så att jag kände mig så här som att, för mig kändes det som att alla dog överallt hela tiden och att jag var på en plats. Liksom. Så att jag hade så svårt att ta in det. Och jag tror att jag kommer aldrig, jag kommer för alltid vara, kanske överdrivet, men på en annan plats än ni i och med att jag inte fick uppleva det här.
Mm.
Men berätta.
Ja, alltså det... Typ, jag tror aldrig jag har varit så rädd i hela mitt liv faktiskt.
Nej.
Rädd för mitt liv, ska jag säga.
Ja.
Rädd för mitt liv. Men alltså, hela den dagen var jag sån här. Det var en härlig morgon. Jag hjälpte en kompis med ett jobb och så här, och satte blommor hemma. Vi gjorde något jobb hemma hos mig och så här. Sen satt jag till kontoret. Det var en vanlig fredag, man var lite peppad liksom. Så där. Men sen satt jag på kontoret och jobbade hela förmiddagen, käkade lunch och det var bra stämning, du vet så här.
Mm. Fredagsstämning liksom.
Fredagsstämning, precis.
Ja.
Och folk, jag beställde mat till kontoret som allt. Nej men du vet, det var liksom så här, det var bra stämning och alla var glada. Och sen så började klockan bli framåt och smsade jag med en kompis som jag skulle till middag på. Hos på kvällen.
Mm.
Vi var 4 stycken som skulle käka en middag. Och så smsade vi lite och då var klockan någonting så här, 2:15. Hultan, vår kollega, går ut i köket. Ska slå upp röpanget för att det är helg. Liksom,
du som vet. Man gör.
Ja, men så här, nu är det fasiken. Nu är det en timme till, sen tar vi hjälp. Och då, mitt i det här när han går ut i köket, så får jag ett sms på mobilen där det står... terrorattack på Drottninggatan.
Uh-huh.
Och innan jag ropar någonting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Resa sitter bredvid. Så här, innan jag säger någonting så går jag in på, i samma, jag vet inte, det tog på 2 sekunder, gick in på Aftonbladet. Och bara, lastbil mejer ner folk, fler döda.
Uh-huh.
Och då direkt så kopplar jag det här, för att det här har varit så sjukt långt bort. För en annan. För att man har ju känt så här, det händer, hela världen är ett jävla kaos. Det händer och det händer och det händer, men det kommer aldrig hända här. Och nu hade det hänt här. Och jag vet att jag...
Du trodde inte att det skulle hända här.
Nej men jag var så, du vet, man, det känns så långt bort. Fan, vi är så jävla bortskämda. Vi lever i det här liksom. Man lever ett väldigt bra liv.
Skyddad verkstad.
Skyddad verkstad, ja. Och det händer inte här. Sen är man väl liksom, jag är ju väldigt intresserad av det här med terrorgrej, alltså såna här grejer när det händer. Jag kan ju ligga upp och kolla på typ när Paris-attacken och det var. Jag kan ligga upp hela natten för att kolla.
Och du är obsessad lite.
Ja, men eller så här, det är så sjuka saker som händer. Mm. Så att jag, det är någon grej som jag tycker så här, ja.
Men då måste du direkt ha fått känna, då måste du, i och med att du har läst så mycket också, då måste du direkt ha kopplat.
Men jag kopplade direkt. Mm. Det var direkt, för det första att det var den här lastbilen då, och du vet så här, med att ner folk kört in i byggnad och liksom så här. Nej men så att jag ropar ju, säger till Hulten, reser så här, fan hörni, terrorattack på Drottninggatan. Och de bara, va fan? Och liksom så här, tappar glasen i backen. För det blev en sån sjuk. Vi gick in på Aftonbladet, började kolla och bara, det fan, det är ju sant. Det här har hänt, och började så här panika. Lite chockartad stämning, för Hultan sambo var iväg med barnet och gick en promenad och så här. Hultan hade kommit från möte från Drottninggatan för en halvtimme innan det här hände.
Ja.
Och jag hade ju en massa kompisar som jobbar kring det. Du vet, så det var så här, det blev en sån panikkänsla.
Ja.
Men jag började nog faktiskt inte ens kolla om folk var, okej, jag var bara i en så här kaos. Så vi stannade kvar där ett tag. Och då hade det här precis hänt. Så det är inte nått stan.
Nej.
Liksom. Så när vi bestämde oss i alla fall. Vi var kvar där ett tag. För folk bara skrev ju så här. Telefonen blev kaos. Folk började ju ringa, sms. Okej, okay, lever du? Vad är du? Ja. Det blev liksom obsess. Och så slutade ju också då nätet fungera. För att det blev sånt tryck.
Aha. Så du lade ner?
Ja. Så när jag sprang ut från kontoret. För vi bestämde oss för att dra. Då var det fortfarande lugnt, ska tilläggas. Så då var man så här, hur stort är det? Vad har hänt? Men sen blev det ganska så här, konstigt för mig. För att jag tog det nog väldigt, även att jag var så långt ifrån, så blev det en sån jävla käftsmäll. Rent psykiskt. För att man, det här hände.
Men
precis.
Då gick du ju ner mot
Stureplan. Då gick jag ner mot Stureplan.
För att så jag, egentligen mot Drottninggatan.
Ja, precis. Då gick jag ner och dit av att så här, Inte själva den här jag vill vara med. Men du förstår du vad jag menar? Men det är så här, jag vill vara, alltså, eller så vet jag inte om jag bara var så jävla luddig i huvudet och panikade och bara, ska jag ta taxi, ska jag ta buss, vad ska jag göra?
Nej, man blir lite lost, det förstår
ja,
jag.
Men lite så här, knas. Så jag gick neråt dit, och då började det där, för då kom ju alla de här också bara, håller in, det är skottlossning i Sturegallerian, det är skottlossning på Fridhemsplan.
Men det var det inte, eller hur?
Det var ju bara då folk som hade hittat på det här, vilket är otroligt sjukt.
Ja, det är skevt som fan.
Det är riktigt jävla
det är skevt som fan. Ja.
Vem hittar på att det är en skottlossning? Nej. Och att folk ska gömma sig och springa för sina liv? Alltså det är så här, däremot så kan jag tänka i efterhand att det har kunnat vara så att folk typ har sett poliser som går med laddare AK5.
De har dragit sina slutsatser i sin rädsla. Liksom.
Ja. Precis. Mm. Jag tror, så kan det faktiskt ha varit. Men där nere i alla fall, innan jag hittade liksom buss eller taxi och insåg allvaret och storheten i det hela, så var jag otroligt rädd, måste jag säga. Mm. Det var folk liksom, det var en sån konstig stämning. Stan blev en krigszon, kändes som.
Ja.
Och man visste inte om det skulle komma någon dåre och springa och meja och skjuta ner folk. Alltså det var liksom, man märkte att folk var så rädda för det här. Men jag var nog, man var rädd, men jag var nog mer med såhär, vad är det som händer? Jag ville veta mer, typ.
Ja.
Folk sprang, stormade ner från Kungsgatan.
Men hur kändes du, liksom, började du gråta?
Nej.
Inte där. Nej.
Då var jag bara så här, jag var rädd. Det ska jag inte säga, jag var väldigt rädd. Men man blir så här, jag ville ha mer. Jag ville typ upp till plats, förstår du?
Ja.
Alltså, jag vet inte vad det är som gör mig i sådana tillfällen. Men jag ville liksom typ så här, även att jag ville... för när jag kom hem sen, nu har jag lyckats komma hem, då ville jag inte vara hemma.
Nej, du ville ut och vara bland
människor. Ja, men jag ville typ vara bland... Jag vet inte vad det var. Det var någon skev känsla.
Men jag tror att många människor kände så. Mm. Alltså det som man vill kanske ut och hjälpa till. Och det som man vill ut och vara... Och liksom få kontroll.
Mm.
Alltså jag tror att det handlar mycket om kontroll. Man får få kontroll över situationen. Och då måste man vara där. För att... Kan jag tänka mig.
Mm. Men det är mycket möjligt att det är så. För sen började telefonen då ringa. Det sjuka är typ alla mina nära vänner... Det var ingen som var hemma. Så de behövde inte. Och jag var i princip den enda i vårt tjejgäng, kompisgäng, som var hemma i Sverige.
Mm-hmm.
Som var hemma i Stockholm. Så min telefon gick ju
varm.
Bananas.
Kände du dig ensam då också?
Ja, det gjorde jag.
För att Sara berättade för mig att hon hade jättesvårt med det faktum att jag inte var där.
Ja, ja.
Och att jag till och med inte bara inte var där, men också var helt onåbar.
Mm.
Det gick inte att få tag på mig.
Nej.
Hon hade ingen att prata med. Ingen, hon kunde ringa till sin mamma och pappa och sina andra vänner. Men hon kände att det var jättesvårt att jag inte var på plats.
Mm.
Och kunde liksom inte göra någonting, men bara finnas där.
Mm.
Och att jag var liksom, ja, hon sa att det var en jättekonstig känsla.
Det var en jättekonstig känsla, som jag sa sen, när jag lyckades stå i det här 40 minuter av jättekonstig, luddigt huvud, hur jag ens kom hem, vet jag knappt. Jag sa till en kompis på att jag åkte buss, och sen så bara, nej men du åkte ju taxi, för du pratade med mig när du frågade taxichauffören någonting. Så det var så här, du vet, man var på så mycket olika platser och det var så mycket konstigt som hände. Men när jag kom hem i alla fall, då var ju tvn på direkt, och det var ju så här, Sverige är under attack. Det är liksom, det var så här, det var så surrealistiskt. Och
men bröt ihop någon gång där?
Ja, då kommer det bara. Då, när jag kom hem sen. Alltså, jag hann upp, det var innan jag kom hem, när jag stod vid porten liksom. Det bara, jag bor ju precis en bit från Karolinska. Så ambulanserna och det åker ju förbi.
Men då hade du ingen aning om hur många som hade dött eller vad som hade
hänt? Nej, men då började det läcka på Aftonbladet. För det var där det gått sedan en timme efter liksom dådet. Och då gick man in på Aftonbladet, och stod det så här att det var 2 döda. Du vet, för dem som de redan hade kunnat säga så här, folk har sett det.
Just det.
Men man hade ju liksom ingen, så här, man hade ingen kontroll på läget där, för då satt jag ju på tvn direkt, och sen bara var jag i telefonen och pratade med kompisar och föräldrar, och jag ville inte vara själv. Där var en sån känsla, att precis som jag sa där, som du sa att Sara beskrev det som, så var, man kände sig så, jag ville dela, jag kände att jag inte hade någon att dela
det. Det var nog därför du ville ut på gatan igen, också tror jag, kan jag tänka mig. Men jag kan berätta, alltså jag måste bara flika in att det som jag, vi var ju 5 svenskar som umgicks på den här liksom träcken. Och jag hade ju ganska snabbt fått veta att alla var okej, för jag hade fått de här 2 sms'en. De andra hade inte fått veta det, och de ville gärna få det bekräftat. Men sen så kändes det som sagt väldigt långt borta för mig. Och jag tror till och med att jag sa till någon så här, att jag är glad att jag inte är hemma i Stockholm. För att det känns som att jag är rädd för att Sverige kommer bli en ganska hatisk plats den närmaste veckan. Och det fick jag äta upp. För att det blev ju precis tvärtom.
Men det var,
det blev ju verkligen en kärleksfest.
Det var en lovebombing som jag aldrig har sett tidigare.
Ja.
Stockholm som är ganska stiff liksom, överlag så. Får äta upp sen. Nej men så här, att det är liksom, man är i sin egna värld, man bryr sig om sig själv lite så. Det var så otroligt fint att se, för den här då eftermiddagen när det här hade hänt, och fredagen i stressen och allt, innan man visste själva liksom storleken på det, när jag satt hemma och man är på nyheterna av extrainsatt och det är bara bla bla bla, det var liksom det var ju sån kaos. Allting var ett kaos. Vi skulle käka middag där på kvällen, jag skulle käka middag med 3 stycken andra som jag hade sett fram emot jättemycket. Det skulle bli jättehärligt, man är liksom hela fredagen där, för vad mysigt det skulle bli ikväll liksom och så här. Men sen när vi kom hem, då var det så här, vi la ju det på paus, för att vi fick inte tag i allihopa. Det var liksom, du vet, så här. Men sen bestämde vi ändå att vi skulle köra den här middagen, för att man ändå ska, man ska fortsätta leva, man ska vara glad. Men de här jävlarna ska liksom inte få en på platt, alltså platt fall. Samt att jag kände att jag kan inte sitta här hemma, för då kommer jag vill inte vara själv. Jag vill dela det här med någon. Och då när jag skulle åka dit, det blev framåt 9 tiden liksom, så det var väldigt sent, och jag åkte i myskläder, och man kände så här, också där när jag stod där så bara, det här det här är värt att säga, det skulle vara det var en form av date, så att jag hade väl tänkt att jag skulle göra mig i ordning och piffa lite så här.
Men det var en form av date du skulle på?
Ja, till och med.
Oj,
ja.
Det droppar du nu.
Nej men och att man ville göra sig lite fin och så här, men då var det så här, det var ingenting som var viktigt i den här stunden. Det var så här, jag skiter väl i, alltså jag har gråtit hela dagen och är i någon chock, och jag tar på mig en collegetröja och skiter i att sminka mig. Alltså det var lite den, det var så allting var så här, det tutade syren utanför mig, det åkte säkert några döda människor i ambulansen mot Karolinska på väg. Allting blev så här, nej men det här är ju inte, varför ska jag?
Det känns som du levde i en annan verklighet.
Det kändes så fel. Ja. Ja, det kändes så fel. Lite som vi fick en sån.
Att du skulle gå och göra dig till liksom.
Ja men exakt. Ja. Så bara, det här har precis hänt. Det finns inte en chans. Ska jag stå och piffa och sminka och
kom
gå och
låtsas. Kom din dejt också i mjukisbrallor?
Nej.
Nej.
Men han var också chill.
Han var också chill. Ja.
Men sen när jag gick då, skulle gå dit, fick ju inte få tag i några taxi eller ingenting. Och då var jag så här, fan ska jag gå dit? Åh vad läskigt. Men när jag kom ut, det var som att, jag vet inte hur jag ska förklara, det låter som att jag är i någon annan värld. Men det var så här, hela luften var, direkt att jag kom ut för min port och kom ner på Sankt Eriksgatan.
Bara timmar efter?
Ja, men alltså bara timmar efter. Och folk gick. Det kom liksom så här stormar av människor som gick tillsammans. Det var ju för att bussarna, det funkade inte. Ingenting funkade i lokaltrafiken. Nej. Tunnelbanan var avstängd så att folk var tvungna att gå. Men det blev liksom, det var som flockar. Och folk pratade med varandra, man var öppna. Alltså luften var så här, när man tittar upp i himlen, det kändes så här, gud vad fint det här är. Det är ju så här vi alltid ska leva egentligen.
Mm.
Vi ska ju alltid ha den här, då rädslan släppte ju. Folk gick ut från sina restauranger, nu var det mycket som var stängt, men du vet, så här, sina butiker, folk pratade med varandra.
Ja.
Det var så fint att se. Alltså, så här, jag gick hela Sankt Eriksplatsen, Odengatan ner och bara så här, folk som bara log mot den eller bara, åh gud, vad är det vi har varit med om idag, hörru? Alltså du vet, så här, det var små saker som blev så otroligt fint. Och det var så, i den här skiten så var det så fint att se att det här var det som förde med sig.
Ja, men i den här totala skiten så blev jag faktiskt väldigt stolt över Stockholm. För jag kände, att jag var rädd för att det skulle vändas och bli en sån här... Ja, men alltså att det skulle... Att,
hämnas.
Typ. Ja, men alla de här trollen skulle få liksom luft under vingarna och sådär. Och så blev det precis tvärtom.
Mm.
Och det var jag väldigt, väldigt, väldigt glad över.
Mm.
Jag var glad att jag hade fel. Jag kände att det var, för det kunde lika gärna slagit tvärtom.
Mm.
Att det hade blivit liksom krav på hårdare regler och väldigt många människor hade fått ta skit för någonting de inte hade gjort.
Mm.
Bara för att de råkade vara födda någon annanstans. Mm. Och så blev det verkligen inte.
Nej.
Och det blev jag, även om jag inte kunde greppa någonting om det här, även om inte jag fick höra mer än det där första på i stort sett en vecka till.
Mm.
Så ja, det kändes, ja, jag blev, det var
stolt.
Ja, jag blev stolt.
Men det blev jag och det här tog ju sån tid. Det är fortfarande så här, när man pratar om det så är jag nära till gråta, känner när man pratar om det, för att det var, och det är inte så här, för att folk har ju verkligen reagerat olika på det här som hände.
Ja.
Just för att det händer så fruktansvärt mycket i världen och så mycket folk som dör överallt som vi inte ens har en susning om.
Mm.
Många gånger, eller så här, två dagar efter tror jag när det blev någon IS också attackerade någon i Egypten.
Mm.
När så här, hundratal istället dog.
Mm.
Liksom.
Och i Syrien i
förrgår. Och i Syrien hela tiden av alla bomb och attacker och så här. Och här dog fyra personer och alla människoliv är ju såklart värda.
Mm.
Men jag tror att det var för att det kändes så nära. Man var liksom i det. Att så här, du är någon som attackerat vårt land.
Mm.
Du läser om det, man ser det på nyheterna med det som händer i alla andra länder. Men när det var så nära här så kändes det så... Det var så nära inpå. Det var liksom, hände i vårt land, i vår stad.
Du vet, när jag pluggade journalistik så finns det några journalistiska grundprinciper. En av dem heter närhetsprincipen.
Mm.
Och den är verkligen att vi kommer bry oss om saker som sker närmare oss mycket mer. Vi kommer vara mer engagerade i ett butiksinbrott i vårt eget kvarter än en flygkrasch i Pakistan.
Mm.
För att det är det vi kan ta in.
Till.
Ja. Mm. Och det blev så tydligt när jag var borta och inte på plats att jag har missat någonting som alla andra har upplevt. Och det är ju som det är. Att det känns som att jag kunde inte ta in det på plats där.
Mm.
Och jag kommer nog aldrig kunna ta in det fast jag är hemma nu.
Nej.
För nu är det förbi. Så jag var ju, trots att jag är svensk och bor i Stockholm, så var jag helt plötsligt så långt borta att de där liven som hela tiden spills i Nepal kändes närmare mig.
Mm.
Och då får man, det blir också en sån här perspektiv. Mm. Det blir också ett jätteintressant perspektiv på saker och ting. Hur närprincipen inte bara fungerar för att jag är svensk och bor i Sverige, utan det var verkligen där jag befann mig.
Mm.
Där var jag.
Mm.
Och jag kunde liksom inte riktigt ta in det som skedde så långt borta, för nu vet jag att Sverige så långt borta.
Mm.
Mer än att om det var liksom mer än mina nära och kära.
Mm. Mm.
Resten kändes bara för långt bort.
Mm. Men sen blev det ju lite så här, för det blev lite reaktioner och allting kring det här. För det var så många som skrev det. Alltså, jag spydde faktiskt lite själv. För det var så här, det är så sjukt det som har hänt.
Mm.
Och det var så mycket som, jag kunde varit på plats. Jag var där för, alltså du vet, det blev en så här, så att folk tog lite uppmärksamhet i den här grejen.
Jaha, och liksom som att de försökte vara närmare det än de hade varit.
Ja, men lite så. Det kändes lite så här, jag tror att, alltså, absolut, jag var inte där heller. Men man tog det psykiskt, det kom. Och det tror jag många gjorde för att man kände sig involverad i det här. Mm. För att man var i stan och det sprang folk till höger och vänster och sen kaoset. Men när folk började så här dra Facebook-statusar på shit, jag kunde varit där. Eller du vet, shit, jag var så nära men ändå så långt bort. Alltså, då blev det bara så här, men finns det ingen...
Ja, folk försökte på något sätt få uppmärksamhet.
Alltså det blev liksom... Det blev så fel. Och så läste jag en rubrik igår där någon krönikör hade skrivit, jag spyr på riktigt på alla, spyr på riktigt på dem som skriver liksom så här, jag kunde varit där.
Och försöker få sin tid i rampljuset.
Ja, men lite så. Sen är det absolut att man kan ha tagit vid sig den här med så att man har känt, vilket jag gjorde liksom så här, men det tog en rejäl käftsmäll på hur livet fort det kan förändras så. Och sådär. Men att ta åt sig lite så här, få liksom jag skulle gått i Hötorget idag, det var tur jag ställde in mina planer på Åhléns, du vet så här, jag bara
men, ja, den är lite skev.
Men
alltså det är lite som det
var så många också skulle veta,
så här, var det?
10 stycken på min Facebook bara, jag skulle varit på Åhléns exakt klockan 3 idag, jag skulle ha fixat det där, alltså det är bara, men i det stora hela här nu så så är det faktiskt ganska oväsentligt.
Att du skulle ha varit på Åhléns. Det är ju som människor som fotar bilolyckor. Alltså bara för att ha varit nära kaoset och på något sätt försöka rida på den vågen.
Det hände ju här också kan jag säga. Det spreds ju så mycket vidriga bilder, va?
Gjorde det? Så folk la upp?
På döda människor.
Men varför?
Och det är också så här, då blev jag så... Jag...
Hur kände du då?
Nej, då fick jag spy. Jag spydde. Spydde. Då, det var ju mitt i det här. De spred ju direkt ju. När folk började komma fram att vara döda.
Just det.
Och man satt ju med sin telefon och du vet, så man följde ju allt. Och då började ju redan spridas de här bilderna. Och jag, det är hemskt.
Okej, okay, men, ingen, liksom. Men ingenstans från vad jag har kunnat se, eller det har säkert funnits. Men jag är nästan en outsider i det här. Mm. Men ingenstans verkar jag ha sett. Jag har sett lite diskussioner om att hur han kunde få vara kvar i Sverige trots att han hade fått ett utvisningsbeslut.
Mm.
Och det är ju kanske en fair fråga.
Mm.
Men jag har inte någonstans överhuvudtaget sett liksom krav på hårdare, striktare invandringsregler.
Mm.
Jag har inte någonstans, och det här är positivt menar jag, jag har inte någonstans sett ett enda försök att göra politisk liksom vinning på att vi ska bli hårdare i den här frågan. Eller, och det tycker jag är helt fascinerande. Jag är, det måste jag säga, alltså att jag blir... Det är nog därför jag är stolt.
Mm.
För jag tänkte så här, nu kommer Sverige bli en hård plats. Men nej, Sverige av något verkar ha blivit bara öppnare.
Mm.
Jag såg en undersökning nu när jag kom hem som vad folk trodde om Sveriges framtidsutsikter, utvecklingen i Sverige, om den gick åt rätt håll eller fel håll.
Mm.
Och fler människor tyckte att den gick åt rätt håll efter terrorattacken än innan.
Wow.
Folk tycker att Sverige har blivit ett bättre land.
Mm.
Och det är helt fantastiskt. Men om jag säger så här, om jag har fått många nya perspektiv på min resa, så verkar du ha fått en hel del nya perspektiv också.
Mm.
Skulle du kunna liksom sammanfatta vad du har känt eller vad du har kommit fram till?
Men, och det jag har känt nu den första veckan
efter. Nu har det gått en vecka nu.
Ja. Det har ju varit otroligt. Man har varit chockad i någon sorts trans.
Mm.
Lite så.
Ja.
Att det här kunde hända här. Men också sen att vi måste bli mer... Att det här, jag är otroligt, som du säger, glad och stolt över den här lovebombingen.
Mm.
Att folk är öppna och glada mot varandra. Att, att det finns en samhörighet, att vi håller ihop. Med visa kärlek och respekt. Alltså, otroligt fint.
Hur bibehåller vi den då?
Men kan inte alla bara tänka på... Alltså, så här, men det är klart att man inte går runt och tänka på det här. Men att vara... Det är inte så jävla svårt.
Nej.
Alltså det finns inget som är lättare än att vara liksom, alltså du vet så här, det var, folk satte sig bredvid varandra på bussen och du vet där.
Mm.
När jag åkte buss häromdagen eller förra veckan, Nej, det var i morse förresten, till träningen. Då var det lite det här tillbaka till basics kändes. Så fick jag direkt den här, att då satt det, var det någon tant som blev sur för att jag skulle lägga upp benet på ena benet och råkade få till liksom toucha henne.
Ja, då blev hon sur.
Då blev hon sur och jag log mot henne som att så här,
ja, då hade vi tappat det igen.
Ja. Men jag vet inte om det var...
För jag vill sen säga att när jag satt på pendeltåget hem från... Jag skulle åka från, direkt från Arlanda till Gnesta. Och var det, jag vet inte om det här med attacken att göra eller inte. Men det var, pendeltåget var avstängt. Två stationer. Så jag var tvungen att ta en buss från telefonplan. Men på busstationen så började jag prata med en dam i 80-årsåldern. Och sen satt vi och pratade hela bussen. Sen kom vi till pendeltåget igen. Då frågade hon om jag kunde vakta hennes väska, för hon skulle gå in på pressbyrån. Och så vaktade hon min väska, för hon skulle gå in på pressbyrån. Sen pratade vi hela vägen, inte om terrorattacken, men hela vägen från då Älvsjö till Gnesta. Så satt vi och pratade. Och jag tänkte redan på det då, att det här måste vara en kombination. Av att jag har varit ute någonstans där man gör så. Och att Stockholm kanske har blivit en plats där man gör så. Just det här med att, liksom, att hon bara, kan du hålla koll på min väska? Det känns inte som att det hade hänt veckan innan att någon var med och håller koll på hennes väska. Jag kunde lika gärna ha dragit. Men nu ser jag ju kanske väldigt pålitlig ut. Men det var jag blev fascinerad av att det kändes som att vi hade fått högre tillit.
Men jag tycker det är det vi ska bibehålla. Alla som lyssnar på det här, tänk på det. Även om ni inte bor i Stockholm, när man mer är henne, så tänk på hela Sverige.
Du är lite glansig på ögonen.
Ja, men jag tycker det här är, jag har, det här tycker jag är, det är en sjuk sak. Men man får också ett större perspektiv, ska jag säga, på livet, tycker jag. Att man blir mer, fan, varje dag. Lev livet varje dag och ta liksom, var snäll mot dina medmänniskor.
Är allt det hemska som hände, är du glad att du var i Stockholm när det hände?
Ja, vet du vad? Det skulle komma till. Att, som jag sa, det var så många som inte var här, mina vänner. Jag var ju typ själv, som sagt, hemma. Och det är otroligt många som var glada att de inte var här i kaoset.
Som jag hade sagt där tidigare.
Men det var också många som kände att de har missat någonting. Att de ville vara här för att vara med om det. Inte vara med om det, men liksom vara delaktig.
Nej, men kanske inte vara med om det, men få uppleva, liksom den...
Nej, men bara det
den
här
kärleken som skedde efteråt.
Ja, kärleken eller liksom... hela den grejen. Och kunna prata om
det. Man får inte lägga sådana ord på det här, för det låter ju liksom så här, men det är klart att det låter konstigt att säga att jag önskar att jag var där.
Men
jag förstår vad du menar, för att det är liksom...
Så i efterhand så är jag även att det var sjukt, så är jag ångrig, alltså jag är glad att jag var hemma.
Du är glad att man fick uppleva liksom Stockholm från sin bästa sida kanske. Och hur bra Stockholm kan vara. För det kan jag köpa att det kommer jag ju ha missat. Jag kommer kanske aldrig fått se den fina delen av Stockholm som och Sverige, antar jag. Som liksom ändå, ska man säga, manifesterade sig. Som kom på plats.
Vi skulle ju laga mat här på kvällen på den här fredagen. Och det blev ju så försenat allting för att det som hände. Och inga affärer var ju öppet. Det stängde ju liksom allt och restaurangerna. Då var det så otroligt fint. Då gick vi bort till Arirang. Nu ska jag faktiskt lämna ut dem. Som att de var ljuvliga. Då hade de stängt. Och de såg att vi kom och gjorde 4 rätter till oss. Och så här bara, för att restaurangen är ju stängd, det är klart att ni ska ha mat. Hur fint. Kocken gick in och drog ihop 4 rätter.
Vet att jag tror att...
Bara sådana här små, liksom de här, liksom...
Vet du, jag tror att det finns någonting i mänskligheten som är sånt. För att jag tror att ett av skälen till att de är så öppna i Nepal. Vi kom hem till familjer som hade absolut ingenting. Och det här, det kan låta som att det var en så här köpt grej, men det var det verkligen inte. Vi bara vandrade omkring och hamnade inne på någons trädgård. Och de bjöd in oss på nepalesiska. Och sen så sprang de och hämtade så här brytbönor som de hade någonstans. Och sen så gick de mjölkade sin buffel så de skulle kunna göra temjölk till oss. Och de har ingenting. Och någonstans tror jag att när du inte har... När man har varit med om så mycket... I Nepal händer ju såna här saker. Inte såna här saker, men naturkatastrofer. halva landet är fortfarande i ruiner efter jordbävningen för 2 år sedan. Mm. Alltså de har inte kunnat bygga upp det. Och många av de ställena vi var på var liksom förfallna.
Mm.
Men där är alla öppna mot varandra hela tiden. För jag tror att man kanske inser vikten av andra människor.
Mm.
När allting ständigt är kaos.
Mm.
Och ingenting annat är säkert.
Mm.
Än dina medmänniskor.
Mm.
Då bryr du om dina medmänniskor på ett helt annat sätt.
Ja, jag tror att det ligger så mycket i det. Det är liksom... Mm. Det är lite av det starkaste man upplevt också. Den där, alltså bara den här liksom lovebombingen. Som faktiskt var.
Från det ena till det andra.
Mm. Mm. Ja, verkligen.
Vi har alltså avverkat, vi har avverkat Nepal. Vi har avverkat det vackraste Stockholm har varit på länge.
Mm.
I allt det fula.
Mm.
Och nu ska jag vara hemma, men du däremot åker till Änglarnas stad.
Till Änglarnas stad drar jag mig.
Till Los Angeles.
Till Los Angeles.
På torsdag.
På torsdag?
Ja.
Mm.
Så mycket tid fick du och jag ihop.
Nu är det min tur.
Det här vårt förhållande kommer aldrig funka.
Det är för mycket resor.
Det är för mycket resor.
Ja. Nej, jag åker dit på torsdag.
Mm. Vänta, och du är borta 10 dagar.
10 dagar.
Så vi kommer att spela in en podd.
Mm.
En podd bara.
Ja, jag är borta två helger, men det kommer nog bli en podd.
Okay.
Ja,
vi kommer att spela in en podd
där
du är på plats i Los Angeles med Petra.
Mm. Jag ska försöka, jag har inte varnat henne för att hon ska vara med, men det kommer hon vilja. Hon får.
Okay,
hon
vi kommer alltså ha en trekantspodd där du och eventuellt då Petra sitter och är tourguides och berättar för mig om Los Angeles.
Exakt. Lite bakis kanske, lite luddiga och lite trötta och sådär.
Ja, och ni har hängt på Petit Hermitage och liksom chillat takterrasser.
Ja, nej men det här ska faktiskt bli otroligt härligt.
Men så du är på semester hela tiden?
Du då?
Nej men, ja men du är på semester hela tiden.
Ja men jag ska mest semester, men nu är det länge sedan. Jag var i Marbella.
Ja exakt,
ja, men det var och
innan var du i Mexiko.
Livet är till för att leva.
Livet är till för att leva, jag håller med om detta.
Ja,
så det är semester och det ska vara en omplåtning.
Det är semester och det ska vara en omplåtning. Men annars är det semester. Vi har ju en kompis som redan är där nere.
Ja.
Så att vi åker till dem. 3 stycken faktiskt.
Oj.
Så jag och Petra åker ner till dem. Sen ska vi sluta samman allihopa.
Ja. Sen ska vi sluta fungera allihopa.
Nej, men vi ska faktiskt den här gången inte bo inne i Los Angeles, utan vi har valt att bo i Venice. Abbot Kinney.
Mm.
Så det blir ska bli väldigt härligt. Det är väldigt, du har älskat det här huset. Jag ska visa dig bilder.
Visa inte bara mig bilder, visa bilder på Sommarpoddens Instagram.
Det kan vi göra.
Ja.
Ja, det kan vi göra.
Jag har varit i Los Angeles en gång.
Ja.
Jag var 19 år gammal.
Mm.
Mitt visakort funkade inte. Jag hade inga pengar.
Ja.
Jag var där i 2 dagar. Lyckades krita mig igenom 2 dagar. Och fick låna $100 av någon snäll australisk turist. Jag har en tudelad bild av Los Angeles.
Det är många som har.
Ja.
Men I'm super duper excited. I'm so excited.
Have you been there before?
I have. Last year.
Numerous times. No, once.
Once? Huh. Yes. Last year and I was hooked. Då var vi på Coachella också.
Ja. Ah. Just det. Men den har varit nu.
Den har varit.
Ja.
Så nu är den är passé. Nu ska vi åka. Vi ska fira lite födelsedagar. Vi ska hänga på stranden. Alltså, mysa.
Det ska bli, mysa.
Mysa och lite fest.
I Änglarnas och plastens stad.
Ja.
Där vaginal, vad heter det, renovering är en av de främsta plastikingreppen.
Exakt.
Ja. Är det därför ni ska dit?
Ja. I'm gonna have a booty when I come home.
Okej. Men då säger vi så här då, nästa vecka. Det var ett ganska djupt avsnitt nu, kände jag.
Mm. Ja, men det kändes lite liksom fel att bära. Eller vi åkte till LA då.
Ja, men det är så livet är.
Ja.
Ja, vi kan inte göra så mycket åt det.
Nej.
Men jag kände ändå att vi var tvungna att avhandla de här sakerna.
Jag tyckte liksom. Det var härligt. Det är ju vad du har varit med om, och det här är vad jag har varit med om.
Ja.
Och nu pratar vi om det. Uppdaterade varandra och er.
Nästa vecka ska jag skicka dig på några uppgifter i Los Angeles. Så ska du få berätta om lite saker.
Ah,
och göra lite saker.
Spännande.
Ja, så att du inte bara blir att du bara ligger och solar och dricker och ser. fram tills dess.
Mm.
Kul att vara tillbaka. Jag hoppas att du tyckte det också, Johanna.
Jag älskar det. Bara, ja. Ordningen är återställd.
Ordningen är återställd.
Ja, men för en liten en stund, men...
Ja. Puss på er, kära lyssnare.
Puss, puss. Och sköt om er och varenda varandra. And show some love.
Show some love. PS, det här var Gustav Brickman här igen.
Tillbaka vid micken.
Mm. Glöm inte att gå in på Instagramkontot Ta fram det basta för att tillaga på söndag kanske den mest perfekta brunchmaten so far, skulle jag säga.
Fantastisk.
Eggs Benedict med rökig sovas.
Ja.
På riktigt helt sinnessjukt god.
Den var helt överjävlig.
Ja, överjävlig på ett bra sätt.
På ett bra sätt, ja. Såklart.
Puss!
Puss!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.